Det här är poddversionen av Sommar i P1 med Gunilla Rör. Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Egypten. Blank svart natt. Stjärnorna tillhör en himmel jag inte kan läsa. Utsträckt på en matta undrar jag över hur allt som är så främmande kan verka så bekant. Jag vrider på huvudet och ser honom, min manlige medspelare. Han ligger där som klippt och skuren ur tredje Mosebok. Vi vilar. Under dagen så har vi arbetat tillsammans i en filminspelning och där har vi spelat kärlekspar. Kysste jag honom? På riktigt? Eller kysste jag honom? På låtsas? En skådespelares eviga dilemma. Oj, sant eller osant? Äkta eller oäkta? Det eviga arbetet med sig själv. Jag älskar inte den mannen. Men i ögonblicket då vi spelar mot varandra så ser det säkert så ut. Likaväl som det ser ut som att han hatar mig när jag spottar honom i ansiktet. Det blir så tydligt det där med skådespelarteknik. Särskilt i ett främmande land. Andra koder. Andra vanor. Men ändå. Tillsammans så ska vi skildra någonting. Något som ska bli trovärdigt. Värdigt att tro på. Min generations skådespelare är uppfostrade med Stanislavski. Den ryske teaterteoretikern som levde för 100 år sedan. Och som kan sägas vara den moderna skådespelarkonstens fader. Vem som är dess moder, ja, det får vi återkomma till. Men vi lärde oss att spela som om. Som om det var du som möter mig. Som om det var jag. Som om rollernas omständigheter är våra egna. Men nu vilar vi. Filmteamet ligger utsträckta på mattor. Tolken säger att min manlige medspelare vill sjunga någonting för mig. Åh, spännande. Han börjar sjunga. Ja, jag förstår ingenting. Men rösten är så mjuk och böjlig. Exotisk, som du säger när du inte riktigt vet men ändå låter dig tjusas. Och jag vaggas in i okritisk beundran. Så fint att ligga i öknen. Seriöst. Kulturellt utbyte. Nu slutar sången. Alla skrattar. De kiknar. De kluckar. De vrider sig av skratt. Och jag frågar, vad skrattar de åt? Tolken vänder sig till mig och säger, jo, så här sjunger din vän. Måndag. Tisdag. Jag vänder mig mot honom och säger att nu är det min tur att sjunga. A typical Swedish folk song. Gud nåde med arma fläcka. Min mödom har jag med mesta. Den fastnade ut i skogen. Den fastnade på en nacke västa. Åh, hinfitt. Och skinnpitt och rå på och klå på. Och stor Maja, lill Maja, stora Maja, faderallarall, faderalla ball. Hon fastnade på en nackvästa. Han tyckte att den var bra. Ett lika.
Oh yeah!
I'm a woman med Coco Taylor. Ja, jag vet inte var jag ska börja. Men ingenting är vad det heter. Inte ens början. Jag börjar nu och ändå har jag hållit på i evigheter. I alla fall så tycks det mig så. till och från, från och till. Teatern, teatern, teatern. Som blev mitt hem, som fortfarande är en del av mitt hem. Eller ett rum i hemmet, eller ett hem i varje rum. Ja, men hur kan det vara så? I teatern så heter allting någonting. Det heter till exempel undertext. Det är den text som ligger under den talade texten. Det heter omständigheter, det heter situation och alltings användande. Det heter fiktion, det heter autenticitet, det heter dokumentär och dokument, interaktion och devising theater. Men ingenting är vad det heter. Så många steg på dessa tiljor vi kallar världen. Så många tankar tänkta under rollens kamouflage. En skådespelare är en skådespelare är en skådespelare. Ja, men vad är en skådespelare egentligen? Har dagens skådespelare förvandlat sig till en fjant? När mössan känns tung att bära. Dess pinglor hörs förstrött i vinden. Behövs inte längre. Narren behövs inte längre. Ingenting är vad det heter. Roa och oroa. Snabelskor i diket. Ingenting är vad det heter. Jag heter Gunilla Rör. Jag är skådespelare. Jag har arbetat med film, tv, radio i många år nu. Jag är en mycket gammal narr. Jag blev professor, pytsan. Men ingenting är vad det heter. En annan professor utbröt, du kan väl inte vara professor? Jag får alla mina goda idéer när jag rakar mig. Och jag tänkte i mitt stilla sinne, vad vet du om vad jag rakar mig någonstans? Ingenting är vad det heter. Skådespelarens roll i samhället, på teatern, i sitt eget liv. Om det vill jag berätta. Om oss som sysslar med döden. Ja, dödens konst. Jag var, jag blev, men är ändå icke. Ingenting är vad det heter. Eller för att fatta mig kort nu. Låt mig äntligen berätta om hur det är att kyssa en främling. Eller hur i helvete vi kan lära oss allting utan till. Put a spell on you, 'cause you're mine. La 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 la. You better stop the things you do. I put a spell on you, med Natasha Atlas. Det är tidig morgon. Jag stapplar ut ur ett Herkulesplan. Det känns som om jag är med i en film, men jag står mitt i verkligheten. Open Road to Sarajevo. Skådespelerskan Bibi Andersson har under hela kriget underhållit idén att skapa kulturella förbindelser mellan Sverige och Bosnien. En livlina av samtal och möten. Bibi har rest fram och tillbaka under skottsäkra västar under hela kriget. Jag kommer först nu. Nu när det hela är över. Eller över. Går det någonsin över? Jag ser ut över en sönderbombad flygplats. Rykande ruiner. Människor med skottkärror. Jag förbannar mig själv. Vad gör jag här? Utan spik och hammare. Utan infrastrukturella uppbyggnadsplaner. Jag har bara en liten teaterföreställning i mitt bagage. Och den är liten. Mycket liten. Det känns inte alls bra. Vi träffar massor av människor. Besöker teatrar och teaterskolor. Träffar de som finns kvar. De som tvingades stanna kvar. Och de som valde att stanna. Diskussionerna är många och långa. Jag bävar inför kvällen. Hur ska en krigshärjad publik kunna få ut någonting av en föreställning om en ung Karin Boye? Visst gör det ont när knoppar brister. Jag tycker att jag borde tagit med mig någonting annat. Jag vadar i den här känslan av att vara på fel ställe med fel utrustning hela dagen. Vi samlas till kvällen i en tilltufsad teateraula. Röken står i munnen, det är iskallt. Taket är bortsprängt. Vi repeterar och inväntar publiken. Och så kommer de då. Publiken. Eftersom arrangörerna läste titeln på föreställningen Little Boye bokstavligt strömmar 200 barn in i den kalla aulan. Hjälp! Det här är ingen barnföreställning. Och på engelska. Alltså 200 barn plus teaterhögskolan. Ingen återvändo. Föreställningen börjar. Jag tar av mig min långa rock. Det är stilla. Ett ackord på pianot. Och nu förvandlas jag till en liten flicka. Vit klänning med vit rosett. Jag öppnar min väska. Utströmmar Karins föremål från barndomen. En docka, en nallebjörn, ett träsvärd och en ros. Jag spelar. Jag spelar för brinnande livet. Och ungarna, de hänger med. De fnissar och skriker och skrattar och de är med. Men nu kommer jag till en kritisk punkt. Det här Karin klär ut sig till sin mamma, kommunalordföranden. Då tar jag på mig stora byxor med hängslen, en slips och röker smäktande på min cigarr. Jag vänder mig ut till publiken och så frågar jag, vem är jag nu? I Sverige så blir svaren alltid de samma. Gunnar Sträng, Freud, bröderna Marx, Chaplin, möjligtvis Chagall. Men vad ropar barnen här? Och alla på en gång? Jo, de ropar Pippi Långstrump! Open Road to Sarajevo lär mig att Pippi Långstrump överlever allt. Inte ens kriget har kunnat döda Pippi. Länge, länge lever sagornas kraft i vidriga mörker. Hand Grenade med Nina Hagen. Vi var unga och fulla av arbetsglädje. Det var jag och min klasskamrat på scenskolan, Lena Endre. Vi skulle till teatern och där skulle vi förändra världen. Vi kom med hår uppsatta i hästsvansar, träningsoveraller och mjuka skor. Nu var det dags att börja repetera på en riktig teater. Inte bara springa mellan rummen på en scenskola. Vi läser pjäsen tillsammans och sitter andäktigt och lyssnar till alla de riktiga skådespelarna. Jag är så nervöst. Fjärilar i magen. Nu börjar det. Efter läsningen så vill vi fråga om någonting och vi räcker upp handen, precis som i skolan. Regissören vänder sig till oss, pekar hårt. Ni kan bespara med era nybörjarfrågor. Er har jag köpt på postorder och jag hoppas verkligen att jag inte har köpt grisen i säcken. Förvirrade skrattar. Vad menar han? Här kommer två studenter till sin första praktikplats och blir betraktade som grisar i en säck. Det är nu det börjar, på riktigt. Det stora upproret. Det som måste bulta i varje skådespelarbröst för att kunna vara vid teatern. Antingen råkar du ut för att du redan anses vara en gris, eller så påstår någon att du snart blir en gris hur du än anstränger dig. Det gäller att stå emot. Ja, jag är glad att jag mötte den regissören så tidigt i mitt teaterliv. Han satte en motståndsrot i mitt hjärta, som vuxit sig allt större för varje ring som lagts runt min åldrande själ. Ingen ska någonsin påstå att skådespelaren, även om den är ny, är en postorderprodukt. Konst är ingen produkt och publiken är ingen kund. Vi bestämde oss för att stanna, även om vi ville fly. Vi gick till repetitioner och snubblade elegant i enkelriktade scenerier. Vi bar klänningar med förväntansfulla urringningar och åkte låtsaskridskor på låtsasis. Men vi lovade oss själva att aldrig ge upp det vi själva trodde på. En teater ska vara stark, överraskande och intelligent. Dit strävar varje skådespelare, även om vi skjuter snett ibland. Men det är strävan vi talar om, viljan att göra konst. Som sen bedöms av andra och definieras om. Men vår strävan, den måste vi ta ansvar för. Och vi gjorde det. Efter några veckor beslöt vi oss för att göra en dokumentärfilm om vår praktikplats. Och den dagen vi kom in med vår kamera, då förändrades allt. Alla blev så vänliga och tillmötesgående, särskilt regissören som nu bemötte våra frågor på ett helt annat sätt. Han var rörande uppriktig framför kameran, men visade ingenting av det verkliga jag vi mötte första dagen. Och kameran packades upp och packades ner. Till slut så hade vi både en föreställning och en dokumentärfilm i vårt bagage. Och två stora lärdomar. Att göra teater, det kostar kött och blod. Och att göra dokumentärfilm om den så kallade verkligheten, det behöver inte betyda att den är sann. They took my joy. I don't like it no more, 'cause they took my joy. They took my joy, I want it back. They took my joy, I want it back. Joy med Betty Lavette. Det är en av mina första provfilmningar. Jag ska provfilma för rollen som den unga Freud, en judisk hemmadotter som studerar psykologi utan att själv förstå vidden av det. Ja, det är därför hon kallas lite skämtsamt för Freud. En familjeflicka på inre glid. Självbelåten och klok, men utan förmåga att tolka sin egen situation. Minnen från det förflutna kommer upp till ytan i och med att Freuds mor i filmen insjuknar i cancer. Och hennes förestående död blir en omstart för Freuds hittills oreflekterade liv. Hon får kort tid på sig att lära känna sin mor på nytt. Hennes verkliga mor, den kvinna som funnits där innan, hon som varit med om allt det där. Rollen är fantastisk, manuskriptet lika så. Jag meddelar producenten att jag vill vara med till varje pris, lika gärna i birollen som sjuksköterska eller statist eller koka kaffe, jag kan göra vad som helst. Att jag blivit kallad till att prova för huvudrollen, det är redan speciellt. Jag vet att flera judiska flickor i min egen ålder har provfilmat. Jag har förberett mig. Men hur ska jag spela judinna? Jag räddar mig med tanken att jag ska spela den upproriska dottern och inte den lydiga. Det betyder att jag kan spela mot den judiska förväntningen och ägna mig åt att vara så svensk som möjligt, så som Freud i filmen själv önskar sig. Nå, dags för tagning. Min tur. En kamera registrerar när regissören ger mig instruktioner. Rummet är grått, fult, helt utan känsla. Här finns ingenting till hjälp. Inga medspelare, inga saker. Jag sväljer. Men nu börjar jag verkligen och vill jag ha den här rollen. Varsågod och börja. Nu försöker jag omfatta kontorsrummet med all min föreställningsförmåga. Det förvandlas till en skog. Jag gråter under ett skrivbord. Blir invaderad av myror i form av ringpärmar. Jag kysser en kudde istället för min första pojkvän och attackerar honom i min kärlekstörst, gungande ensam bland soffans plymor. Jag kastar mig mot heltäckningsmattan, vrider mitt ansikte fnasigt i ångest över min mors förestående död. Jag rör vid hennes sjuka kropp i form av en kontorsstol. Hon rullar allt längre ifrån mig, allt längre, och jag tappar andan och tack. Varsågod nästa. Jag får rollen. Jag får den här rollen. Ett filmarbete är så oerhört intensivt. Det är särskilt och det tar tid. Vi lär känna varandra, och när vi känner varandra som bäst, då är det dags att skiljas. Jag lär mig inte bara om filmarbete utan också om människor. Om kultur, inte minst om den judiska. Festerna, maten, sångerna om sorgerna och sammanhållningen. Jag inbjuds till en annan värld och omfamnas av ett intensivt annorlundaskap. Ibland är jag innanför, ibland utanför, men jag är där, inuti utanförskapet, fast på låtsas då. Efter filmens premiär, recensioner och Guldbaggen-nomineringar rusar jag lättad upp för trapporna till mitt hem. Då gör jag upptäckten. På dörren, strax ovanför brevinkastet, ett litet men väldigt tydligt, mödosamt inkarvat hakkors. Skinande vitt ovanför mitt namn. Och det är nu, först nu som jag förstår. Som jag förstår att det är så här. Det är så här det verkligen är. Att vara innanför ett utanförskap på riktigt.
Oj, Värmeland och tjejne, oj, Storsaland, då känns det oss bäste, alltså i filmet regn. Oj, noj, vän ich vill foren, zu dem verleuten land, noch Värmland, ich komm zurück, das ist mein Heim.
Ack Värmeland du sköna, med Basha Friedman. Och gode Gud, det är han. Det är han. Han som spelar Romeo. Nej, inte Romeo. Den andra rollen. Den som är mycket bättre och sexigare och roligare och fantastisk. Det märker ut, ja. Och han har sett henne. Han vet att han har sett henne och han ser på henne igen. Just nu ser han på henne. För en gångs skull så struntar hon i alla idéer, alla regler, alla måsten om hur det ska gå till. Hon bara faller och låter sig falla rakt ner i hans armar. Åh, Mercutio, varför är du Mercutio? Den är farlige, besinningslösa, vackre yngling. Hon gör allt hon inte brukar. Hon följer med. Hon följer honom vart som helst. Följer honom till världens ände. Ogift dryck, kom. Varför är du Mercutio? Lägg bort ditt namn. Hon färdas med honom på förbjudna stigar mellan hägg och syren. Sjunker, faller, sjunker igen. Hos honom händer det som aldrig händer. Men med honom blir hon varm, kall. Och sen varm igen, den vidunderlige Mercutio. Hennes röda skinnkjol blänker i solljuset. Nästa dag, finns det eftertankar nu? Nej, inga eftertankar. Hon vill aldrig mer ta på sig kjolen, men hon gör det. Och de bestämmer sig för att mötas igen. Och det gör de. De möts och skiljs och möts och skiljs. Åh, men gud, kjol, lägg bort ditt namn. Du kommer att förgöra mig, jag vet det. Och det gör han. En oväntad entré. Och plötsligt står Mercutio med någon annan i sina armar. Någon som faller lika elegant som hon. Och hon är inte ensam. Den ena efter den andra faller och faller och faller. Och för varje fall känner hon svedan av att hon bara var en av alla andra. Julia gånger Julia gånger Julia. Hon rasar. Hon förmår inte falla mer. Hon orkar inte. Mercutio, lägg bort ditt namn. Hon skriver ett brev. Ett riktigt brev från förr i tiden. Från sekler av sviken kärlek, brusten ros, brutna nervsystem, kollapsade vintergator. Hennes hy är röd, men hon gör det hon skriver. Och hon skriver med sitt eget blod, skriver hon. Till den ådran har han öppnat med sina egna tänder. Varulv, varg, handjur. De stämmer möte efter hennes brev. Mercutio och rosen rasar, ropar, skriker. Vem är hon att utmana honom? Vad vet hon om äkta kärlek? Vad vet hon om Mercutios egna dolta längtan? Vem är hon att döma honom? Och bedövad inser hon att han har rätt. Han har verkligen rätt. Hon kan inte kräva kärlek, inte beordra ordning, inte reda ut kaos, inte vara gud, inte veta någonting hon inte vet. Hon har slipat en stridsyxa för att upptäcka att hon har lagt den till sin egen hals. Han vill henne ingenting. Hon vill honom allt. Så är den stora hemliga matematiken. Det blir inte rätt. Talet finns kvar. Finns där olöst som en hägring. Hans tänder mot hennes hals, märkena efter hans händer, skönheten i hans hårfäste. Hennes skall allt detta fattas. Inget skall vara till henne. Mercutio slår näven i väggen, knycklar ihop hennes blodstänkta brev till en liten boll, en papperstuss, en fis i vinden. Fatta läget, tjejen! Du är dumpad. Ja, visst. Jag är dumpad. Men dumpad med hull och hår. Med pompa och ståt. Dumpad med fest och fyrverkeri. Buller och bång. En sådan dumpning minns man. Och det gör hon. Och hon känner trots tröttheten sju helvetes stolthet. Mig dumpar man inte hur som helst. Mig dumpar man så här.
No, I don't wanna love you. 'Cause I know how you are. That's why I don't wanna love you.
To love you, no. La, la, la.
Anti-love song med Betty Davis. Regissören påstår att jag ska spela Frida Kahlo. Jag skrattar rått och länge. Men jag förstår inte ens hur regissören kan komma på tanken. Det är 90-tal och mångfaldsår. Måste finnas någon annan skådespelerska på teater som kan spela Frida, säger jag. Någon som står närmare det latinamerikanska blodet än vad jag gör. Dessutom är hon vacker. En människa och konstnär som funnits och fortfarande finns i vår verklighet. Dokumentär teater. Vilka anspråk ska inte publiken ställa på en sån gestaltning? Regissören envisas. Jag läser texten, ser på Fridas tavlor, läser hennes dagbok, biografier. Och regissören, Måns Westfeldt, han envisas inte bara. Han är besatt. Jag söker inte en porträttlik Frida, säger han. Jag söker ett temperament. Ja, och jag ger mig. Det visar sig att den rollen kommer att bli den viktigaste jag någonsin har spelat. Inte bara för att den öppnade mina ögon för Frida Kahlo. Den öppnade mina ögon för en hel kontinent. Och den öppnade mina ögon inför mina egna fördomar. Jag brukar alltid envist hävda att en skådespelare kan minsann spela precis vad som helst. Om han eller hon bara får den möjligheten. Men först nu visste jag att det var sant. Vad hände egentligen i mitt arbete med Frida Kahlo? På vilket sätt skilde det sig från andra arbeten? Det är någonting som uppstår när du ska försöka skildra en människa som finns på riktigt. Rollen är så mycket mer än en roll. Den är redan verklig. Det innebär att du i rollarbetet måste ta ställning till den på ett annat sätt. Det finns ett original. Ska jag härma? Ska jag be om lov? Vem ska avgöra om den här personen var si eller mer så? En spänning uppstår mellan den gestalt som faktiskt finns och din egen förmåga att våga bortse från det och trots all research frångå den så kallade sanningen och skapa en egen version. Det finns ett självklart utifrån som du måste börja klä på inifrån. I fallet med Frida så kunde jag egendomligt nog hitta beröringspunkter. Jag var ingen latinamerikansk prinsessa, ingen konstnär, ingen kvinna som massakrerats i en bussolycka och levt i ett ständigt smärtcentrum. Men det fanns saker för mig att känna igen mig i. Att vara ung, flicka, att vilja bli tagen i anspråk, att vilja upptäcka sin sexualitet, att vilja bli konstnär. Att söka upp det som lockar en mest. Frida sökte upp den främste konstnären i Mexiko, Diego Rivera. Men här slutade likheterna. Men som Frida sökte sig till Diego kunde jag se hur jag hade sökt mig till teatern. Hur jag brann i många år bara för att få vara med, till vilket pris som helst. Sen kom vuxenproblemen. Frida kunde inte få barn. Det kunde inte jag heller. Hennes barnlängtan var min barnlängtan. Hennes uppror mot det religiösa var mitt uppror. Hennes politiska hjärta var mitt politiska hjärta. Den dagen Fridas kjolar frasade mot mina ben, då var jag redo att bära dem. Vi blev inbjudna till teaterfestival i Mexiko, i Guanajuato, Diego Riveras hemstad. Efter 120 föreställningar i Sverige, ja, då kom den där första känslan tillbaka. Nej, det här går inte. Hur ska publiken ta emot en sån här föreställning? Här kommer vi och påstår att två vita albyler föreställer Mexikos främsta konstnärspar genom tiderna. Affischen sitter upphängd utanför teatern. Det är en enorm affisch. Hela magen är i uppror. Jag fasar för kvällen. I samma ögonblick som jag ska visa mitt ansikte förväntar jag mig burop. Men det kommer inga burop. Jag trycker min medspelares, min älskade Diegos, hand. Vi svettas. Jag vet att Hans Wigren våndas lika mycket som jag. Hans och Gunilla. Frida och Diego. Vi är ju bara Hans och Gunilla. Vidöppna. Skräckslagna. Det är ovanligt tyst i salongen. Våra egna tjut och visslingar tycks eka. Vi som leker att vi är mexikaner. Efter föreställningen så går vi ut i ett djungelregn. Bilar kommer. Det är publiken. Fönster vevas ner. Tutor börjar tuta.
Hola! Hola! Blondie Frida! Vinka till mig!
En kvinna springer mig till mötes på gatan. Hon sneglar upp mot Diego och så viskar hon i mitt öra. Oh, Frida! Frida! Fridosita! När du kysser Diego nästa gång, kyss honom från Dolores.
Ay, qué bonito es volar. Y a las dos de la mañana. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da bebecito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna.
La Bruja med Salma Hayek. Regissören och den manliga medskådespelaren var inte nöjda med hennes arbete. De tyckte att hon spelade för lamt, att hon hamnade i tillstånd. Många teaterlektioner går ut på att inte hamna där, i tillståndet. Nej, du ska göra, handla, aktion och aktivitet. Det spelar ingen roll. Hon hamnade i tillstånd, stod och stirrade på vaggan. Såg på det lilla knytet där, invirad i ett stycke tyg. Det som skulle föreställa hennes barn. Det barn som hon skulle tvingas överge, för hans skull. Hennes hjärta stod still. Ah, blev ingen aktivitet. Ingenting att läsa av. Ingen framåtrörelse. Bara detta tillstånd. Skådespelerskan var i en process hon inte själv kunde formulera, men ingen utomstående kunde göra det heller. Bara typ, fan vad dåligt du spelar. Vad håller du på med? Varför gör du ingenting? Varför handlar du inte? Hon stammade. Jag vet inte. För att jag älskar honom. Hon kunde inte bättre. Hennes strupe var sammansnörd av alla känslor som trasslat till sig. Känslorna för det lilla barnet som skulle dö. Hennes skuld till det hela. Skådespelerskans egen skuld för att inte kunna leverera till regissörens och medspelarens belåtenhet. Hon hamnade i en hämning. I ett ögonblick av utebliven koppling mellan handlande och tänkande. En förlamning på grund av tryck utifrån. Prestationstryck. Hon stirrade ner i vaggan. Men hon såg ingenting. Tystnad. Nu hörs trampet av fötter mot frigolit. Högst upp i dekoren på ett låtsasfjäll står nu en annan medspelare. En mogen kvinna utklädd till en liten pojke i kortbyxor. Hon spelar den manliga medskådespelarens inre jag. För fan, säger hon. Nu får ni banne mig sluta. Ser ni inte att flickan gör vad hon kan?
Hör ni inte vad hon säger? Hon säger att hon älskar honom. Hon säger att hon i detta ögonblick förstår att hon är beredd att offra sitt barn för honom. Att hon förstår att hon väljer mannens lag och upplåter sitt barn för hans skull. Att hon förstår att hon ger upp sig själv i detta nu. Precis som hon intuitivt här både gör och säger. Hon vet. Hon har ingenting att säga, göra. Just nu är denna skådespelarens kamp också rollens kamp. Låt flickebarnet arbeta i lugn och ro. Ta inte från henne hennes intuition. Hennes skräck, hennes handlingsförlamning, det är också aktion. Lyssna! Lyssna till det som sker i tystnaden. Se tystnaden. Och sluta upp med de här dumheterna om att spela dåligt. Fy, 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 så talar vi inte med varandra på teatern. Jag har arbetat i 40 år och så här talar vi inte till varandra på teatern. Så det sa. Tramp, tramp. Gnissel mot frigolit. Skådespelerskan faller på knä. Ser för första gången att färgen på hennes klänning är gul. Hon känner sig sedd. Och tillåten att fortsätta arbeta. Tack, Jen Fridman.
Som ledig in till döden, jag in till korsets död. Har löst mitt arma hjärta ifrån en evig död.
Om dagen vid mitt arbete med Louise Hofsten. Du lyssnar till Sommar i P1 med mig, Gunilla Rör, som är skådespelare och tills vidare anställd narr vid Stockholms stadsteater. Idag begrundande sitt yrke. Jag står i ett vattendrag, mina fötter på nakna stenar. Förr trodde jag så hårt på integritet och återhållsamhet. Jag tog upp varje sten och la sen tillbaka den, utan att yttra ett ord. Nu vänder jag varje sten och vill utslunga, se, det här är en sten, dess fram- och baksida. Återhållsamheten är inte här längre. Jag har snarare en lust att ropa. Länge har jag arbetat under det jag kallar det hälsosamma kamouflaget. Jag hävdar att skådespelaren utan sin integritet är att likna vid en sköldpadda utan sitt skal. Ja, jag har fortfarande den uppfattningen. Men om varje sten är en roll, är ändå tyngden av den sten du just lyfter ur vattnet din egen, din kärna i varje roll. Varje roll har liksom stenen en fram- och baksida, men dess mitt är ändå alltid du. Nu sitter ni framför mig. En grupp skådespelarstudenter. Era ögon så vidöppna. Fryser ni inte om dem, tänker jag. Vi filmar hela dagen. Era ansikten. Närbilder. Kameran registrerar minsta rörelse. Trots att ni inte rör er så finns rörelsen där. Ni har uppgiften att bara sitta alldeles stilla och inte göra någonting. Titta in i kameran och inte göra någonting alls. En enda minut. Den här övningen brukar kallas för nollövningen, men den kunde inte ha ett sämre namn. När vi tittar på bilderna tillsammans så ser vi allt annat än noll. Varje ansikte hinner på en minut göra en livsresa. När någon tittar dig rakt in i ögonen, utan kommentar, utan inställsamhet, utan krav på respons, då uppstår någonting annat. Din egen rörelse som betraktare. Du läser av ansiktet utifrån din egen position. Du ser ögonen, brynen som markerar dem, näsroten. Pulsen slår på halsen. Ett födelsemärke. Två födelsemärken. Munnen som slickar sig om läpparna. Och så ögonen som brunnar. Någonting finns där inne. Och det är rörelse. Även om du har uppgiften att inte berätta någonting för mig, så är jag där som betraktare och berättar åt dig. Du ser sorgsen ut. Allvarlig. Åh, vi är så ovana vid allvar. Vi är så rädda för det. så vi tolkar det nästan alltid som sorg. Vi, betraktarna, börjar fantisera. Och detta utifrån noll. Vi vandrar genom varandras ansikten som genom landskap. Vi ser nu stenens framsida, dess baksida och dess mitt. Skådespelaren är ju trots allt alltid sitt jag. Det är vi som ser på som förändrar berättelsen. Jag fick själv aldrig någon filmundervisning på min skola, men jag läste Ingrid Bergmans biografi. Och hon sa, varje gång en regissör ber mig göra någonting som jag inte förstår, brukar jag säga, ja visst, jag förstår. Och sen gör jag absolut ingenting istället. Det fungerar alltid. Neutral face.
Please, don't be sad. I know it's hurting, yes, I know love will never, never die. Please, don't be vexed. I know it's hurting, yes, I know. Life goes round and round.
Please, don't be sad. Med Jun Sanna. Nej, det är inte alls svårt att kyssa en främling. Och det är inte svårt att lära sig utan till heller. Men att mena vad man säger, det är svårt. Ska jag mena det som står här nu, eller ligger det någonting annat under? Det som jag egentligen menar och vill ha sagt. Den vidunderliga Gertrude Stein. Ordkonstnär och litterär stilikon. Enfant terrible. Kvinna som trodde att hon var Napoleon. Kvinna som var bästa vän med Picasso. Och i vars hand hela Parnassen av konstnärer och deras vänner pickade i sig av sällsamma frön. Denna omnipotenta kvinnotjusare och avantgardist innan avantgardet själv fanns. Denna omåttfulla smocka skulle jag nu få nåden att gestalta. 60 sidors tätt skriven text. En monolog i helaftonsformat. 2 timmar och 20 minuter. Jaha, hur göra? Jag rullade in mina semesterplaner i ett pennskrin. Bosatte mig vid havet och började studera. Gjorde som Gertrude Stein själv. Struntade i grammatiken. Strök varenda punkt, utropstecken, komma och frågetecken som enligt Gertrude själva ovidkommande, obetydliga tecken att knyta skosnörerna med. Här skulle texten flöda. Leva sitt eget liv, en omedveten, medvetande ström, vad nu det är. Ja, visst, sida upp och sida ner, och jag har inget fotografiskt minne. Men dag för dag. Ryggen mot en sval kapellvägg. Mils vid utsikt över hav utan hjältar. Övade jag, övade jag, övade jag. Och se, till slut, till slut, till slut erövrade jag denna text, text, text. Men som Arkadina säger i Tjechovs Måsen, vad är ett sommarlov utan ett manuskript? Hemma i Sverige rullade jag in mig en grön matta och fortsatte textexcesserna. Jag åt text, tuggade text, svalde och kräktes text. Men sen kom publiken. Och det är då. Då det måste hända. Det är då det måste betyda någonting. Det måste framfärdas, framhärdas, framskjutas. Det som vi skulle kunna kalla för mening. Rätt in i publikens hjärta. Som tar emot och fyller i det som fattas. Men meningen måste finnas där. Och det är denna mening vi repeterar för. Vecka ut och vecka in. Textinlärning, det tillhör hemarbetet. Men meningen, det är det som är arbetet. Hur tar min medspelare emot det jag säger? Hur tar jag tillbaka min medspelares replik? Ja, det kallas för repliker, men det är meningar i dubbel bemärkelse. Och där, i mellanrummet mellan oss, finns det tredje. Det som vi ibland kan kalla magi. Det som vi inte vet vad det heter. Ingenting är vad det heter. det där luftiga utrymmet mellan kroppar, tankar, maskrosfrön, millimy av lycka eller olycka, igenkänning, varande, blivande, mening. Och sen, tänk att få sitta på tunnelbanan och en kvinna kommer dig till mötes. Rosiga kinder och solsken i blick. Och hon böjer knä för dig, för mig, och kysser innerligt min hand och säger tack, tack, tack för Gertrude Stein, Stein, Stein. Då känns det meningsfullt att leva och inte alls svårt att bli kysst av en främling. Katie Cruel med Karen Dalton. Buller och bång på teatern. Det kan vara så, men ibland så blir det extra allt. Åh, patetiskt. Gap och skrik, oenigheter om spelstil, gråt och tandagnisslan. Uteblivna entréer och sortier, brutna överenskommelser. Teaterns inneboende fiender, stress, prestige och högmod. Åh, jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Jag känner mig som gisslan för min egen nyfikenhet. Varför skulle jag vara med i det här? Jag märkte för varje dag hur mina sämsta sidor mobiliserades. Oh, vad vidrigt att bo granne med sig själv. Men så till slut, en liten guppande boj i ett villande hav. En kollega. Det var han som utan att ha valt det själv blev min räddare. Han sa egentligen ingenting, han bara var där. Och i mötet med honom så kunde jag skratta. Kunde jag låta bli och vända ryggen till. Men det var bara om han var där. Ensam klarade jag det inte. Då kom vredesmodet tillbaka. Åh, demonerna, de dansade som hundar kring mina fötter. Och jag som skulle spela god. Vilken dålig sketch. Ja, men min nyvunne vän. Han var en alldeles vanlig och samtidigt ovanlig skådespelare. Tommy Andersson. Han kunde bortse från kaos. Han kunde höja blicken, inte bara sin egen utan andras. Och vi klarade det. Ja, vi klarade det faktiskt till och med bra. 17 föreställningar gånger 48 timmar. Ja, nu var vi dårar alltid. Något år senare ringer min vän och berättar att han har blivit allvarligt sjuk. Den förbannade cancern. En kamp börjar. En kamp som pågår alla dagar, alla nätter. En kamp på liv och död. Nästa gång han ringer kan han inte tala längre. Hans tunga har opererats bort. Men han talar ändå som han talar. Han berättar att han vill sätta upp en pjäs. En sista pjäs. Jag förstår inte hur det ska gå till. Han gestikulerar och talar vidare på vokaler. Oh, visst, I will be. Jo, visst. Han ska spela A. Joe av Beckett. En dröm som han länge haft. Och jag vet. För han har för länge sedan talat om den där pjäsen med mig. Den handlar om en man som inför sin död sitter och lyssnar till en inre röst. En kvinnas. Som manar honom till självuppgörelse. Han bad mig redan för flera år sedan spela den rösten. Men nu. Jag tittar på min vän. Min ljusbärare. Min poet. Lutad mot sin droppställning. Med cigaretten i mungipan. Jag ska göra det här, säger han. Jag kan inte motstå honom. Det är omöjligt. Men för varje dag undrar jag. Hur ska han orka? Hur ska det gå? Är det verkligen möjligt? Ibland sitter jag bredvid honom på soffkanten. Hans hand darrar. Trots sommarens heta långsamhet infinner sig till slut datumet för hans premiär. Alla står beredda. Regissör, ljussättare, kostymör, en hel liten underbar teater står och väntar. Han stapplar till repetitionerna. Han har allting klart i sitt huvud. Varsågod och börja. En kamera står riggad för att fotografera hans ansikte, steg för steg. Allt enligt Beckets egna instruktioner. Vi ser en närbild på väggen av hans ansikte, samtidigt som hans kropp sitter i teaterrummet framför oss. En flygel, en docka, en hög med stolar. Mot slutet av pjäsen reser sig en ung flicka upp ut ur scenografin och dansar framför hans fötter. Det är hans egen dotter. Det här är mer än en föreställning. Det är en triumf. En besvärjelse inför döden. En uppgörelse med ett skådespelarliv som vägrade att ge upp innan det spelat klart sin egen föreställning. En man som utmanade sin egen timing till fullo. Till och med Gud fick vänta. Vi ses, Tommy.
You wake up and you're beautiful. Your everything is lovely. Your eyes are the same eyes that you had yesterday. Say you know who you once were. Today you're who you are. Today you're beautiful.
Beautiful, Melanie Mandel. Jag är tacksam för den hemvist teatern har erbjudit mig. Mormor och morfar, de började med sagor. Sen fortsatte det av sig själv. Jag tror på träd och stenar. På den helande kraften som finns här och nu. Berättelser. En gång satt en pojke under en annan himmel och räknade stjärnor. Han var herde som diktade bland jätter för att senare bli upptäckt och för till Damaskus för vidare studier. Han blev poet. På grund av sina egna ord tvingades han fly sitt första hemland och verka annorstädes. I Libanon, Frankrike, Egypten. Hans andra namn blir Adonis. Under denna pseudonym kan han fortsätta att dikta om det hans hjärta härbärgerar. Om den verklighet som ständigt finns framför människan. Om kosmos, universum som ett enda land. Med den totala respekten för det specifika hos folken och de olika kulturernas identiteter. Sanning finns inte. Den uppfinner sig själv. Sanning är ett oupphörligt utforskande. Adonis och jag spelar med i samma film. Vi ska ut och göra en tagning tillsammans vid pyramidens fot. Han är diktaren, min Dante. Jag är inte hans lidande Beatrice, utan representerar i filmen hela mänskligheten i form av en kvinna. Adonis, han ser ut som en rocklegend. Kort i växten, små rörliga händer. Ett grått krulligt hår runt mörka glasögon. En varm röst. I slutscenen så läser han ett poem högt. Han ropar ute, sjunger för vindarna, för prasslet bland löv, för längtan mellan moln. Jag kommer honom till mötes. Han tar min hand och tillsammans så ritar vi en karta i sanden. Han lutar sitt huvud mot mitt. Våra hår blandas. Det blåser. Hans hår i min mun. Mitt hår i hans. Han tar mitt finger och använder det som en penna. Nu skriver vi. Se här. Vi ritar en tredje kyrka. En boning mellan ditt och mitt. Hans röst i mitt öra. Jag funderar på mitt hem som är så långt borta. Och ändå alldeles intill mig. Teatern är inte något hem. Eller så är den det. Ingenting är vad det heter. Men teatern är rörlig. Den finns i bröstet. Du kan ta den med dig dit du går. Och jag tänker på alla märkvärdiga stunder. Kyssar som kyssts. Alla människor jag mött i vår publik. Och Adonis diktar. Människan hör inte till den plats där hon föds, utan till den plats där hon befinner sig. Människan hör inte till den plats där hon växer upp, utan till den plats hon bejakar sig. För att inte snubbla på din väg och falla. Säg till ditt hjärta att stiga av och gå före dig.
På gatan där jag bor, där bor ingen som är ensam. På gatan där jag bor, där bor ingen som är ensam.
Ni lyssnar till Laleh som sjunger På gatan där jag bor. Och det här är sommarvärd Gunilla Rör som nu tackar för sig. Skådespelare och gammal narr.
Säg som det är. På gatan där vi.
Det var Sommar i P1 med Gunilla Rör. Producent Anneli Duva. På vår hemsida sverigesradio.se/sommar kan du lyssna på alla sommarprogrammen. Och där finns det också en lista på musiken i programmet.